Idag har Vatikanradions svenska redaktion glädjen att hälsa miljöminister Andreas Carlgren välkommen hit. Du kommer precis från ett möte med Vatikanens utrikesminister Monsignor Mamberti. Var det ett givande möte?
Ja, mycket. Alltså, vi har haft en rätt ingående diskussion nu om både kyrkans dialog som helhet med samhället kring miljöfrågor. Men inte minst nu inför det stora Köpenhamnsmötet där så mycket står på spel kring klimatfrågan. Jag har träffat också Mamberti i New York vid ett tidigare tillfälle. Så det här var vårt andra samtal. Men det första här i Vatikanen och väldigt för mig intressant att möta och tycker jag mycket viktigt också att kyrkan har det här stora engagemanget.
Var det någonting nytt du upplevde? Visste du om att kyrkans engagemang var det är?
Alltså jag tycker att det som framkommer nu är ju att kyrkan har dels naturligtvis en väldigt medveten syn på miljöfrågorna som helhet. Och det har ju inte minst också påven Benedictus uttryckt väldigt tydligt i sin senaste encyklika. Och det visar också att det hänger ihop med ett större tänkande kring hur samhället som helhet fungerar och ansvaret som mänskligheten har för naturen och skapelsen. Men det är också mycket specifikt nu när det gäller klimatfrågan och med en väldigt tydlig inriktning på också att kyrkan ska ta sitt ansvar, spela den roll som kyrkan kan göra och behöver göra med sikte på det som står på spel i Köpenhamn.
Du är inne i en intensiv period. Sveriges ordförandeskap i EU har klimat som en av prioriteringarna på agendan. Och den stora klimatkonferensen i Köpenhamn stundar. Hur går det?
Ja, det är ju verkligen det som är den stora frågan. Och jag ska säga det att jag möter ju väldigt många som jag tycker är lite handelsresande i pessimism. Och det är ju på något sätt den enklaste ståndpunkten just nu. Åka runt i världen och förklara att det här blir väldigt svårt och det kommer nog inte lyckas. Det är inte den uppgift som jag har som företrädare ordförandeskapet. Och jag tycker inte heller att det är den rätta uppgiften. Utan det viktiga nu är ju att tala om vad vi vill. För att se till också att göra allt det vi kan för att det ska bli möjligt. Och då säger mig också alla de kontakter jag har och det jag ser sker nu i världen runt omkring oss att alla stora möjligheterna för Köpenhamnsmötet finns verkligen fortfarande kvar. Avgörande kommer vara att dels de viktiga beslutsfattarna i slutskedet vågar också tro det och ta de rätta stegen framåt. Det kommer också spela en helt avgörande roll att människor runt omkring engagerar sig. Och jag möter ju många människor som kommer fram till mig i olika sammanhang och berättar om också hur engagerade de själva är. Och inte minst många kristna som engagerar sig både själva och i kyrkan eller i sina kyrkor. Och det där spelar en oerhört stor roll. Dels är det ett oerhört stöd och sen tror jag att det också verkligen i sig själv har en betydelse.
Mm. Vilket är ditt hopp vad gäller klimatkonferensen i Köpenhamn?
Alltså jag menar att det måste vara det stora tillfället när världens politiska ledare samlar sig kring vad världen behöver göra för att möta klimathotet. Och det betyder både att visa att vi verkligen har vilja att hålla jordens genomsnittliga temperaturökning under de allra farligaste nivåerna. Det vill säga att den inte ska få bli mer än 2 grader. Och dels betyder det att också vända hela perspektivet till att handla om utveckling och visa att inte minst för den stora gruppen fattiga människor i världen så är det här en utvecklingsfråga där att stoppa klimathotet, att göra det vi kan för att skydda de fattigaste människorna mot de allra värsta klimatkonsekvenserna, det är både att skydda och att skapa utveckling och det är det Köpenhamnsmötet måste handla om. Mm. Då ska också alla länder vara med. Så det här är en i högsta grad global angelägenhet. Och det är bara på global nivå vi kommer kunna möta det här hotet.
Om vi nu ser lite på EU, vilka europeiska länder upplever du som mest driftiga och miljömedvetna i sin politik?
Alltså det är klart att det finns ju av tradition ett väldigt starkt miljöengagemang i Nordeuropa. Så det är mer etablerat där. Men jag ser ju också att det är ett sånt starkt engagemang som har växt i hela Europa och det påtagliga idag ändå när jag reser ut i världen och företräder EU och också har många av mina EU-kollegor med mig. Det är ju att jag slås av hur eniga och hur mycket uppslutning det finns inom EU kring det som är EUs linje. Det som ju både är väldigt uppmuntrande men också ett problem i sig, det är att EU ligger så oerhört mycket mer långt fram än de allra flesta ländergrupper i världen annars, eller egentligen längre fram än någon annan ländergrupp i världen. Och det gör att idag handlar det väldigt mycket om att nå ut i hela det globala samfundet. Och det är där jag också tror och vet att kyrkan kan spela en sån oerhört stor roll, eftersom den är så global. Och vi har inte minst talat om det här, vad det betyder i Latinamerika, i Afrika, i Asien, med kyrkans väldigt stora kontakter långt ut i de mest, för oss här, inte minst i Nordeuropa, de mest avlägsna församlingar.
Miljöfrågan berör alla individer. Ingen kan skjuta ansvaret ifrån sig. Vilken tror du är nyckeln för att varje individ inser denna uppgift och gör det hon kan göra för miljön?
Jag tror att det är kanske att verkligen på allvar se sig själv som världsmedborgare. Och jag ska säga att jag också som miljöminister tycker jag på att jag personligt plan har upplevt det här ibland. När jag har träffat kollegor från helt andra delar av världen som jag har suttit och talat med, och där jag efter ett tag har märkt att trots att vi är på fullständigt olika platser på det här stora jordklotet, så har vi helt sammanfallande intressen och vi binds verkligen samman av en både en gemensam uppgift och en på många sätt gemensam övertygelse. Och jag tror att alla av oss kan känna det också i våra egna liv, att jag, här går jag omkring mig i min liksom lite lilla vardag, men jag är sammanlänkad i ett stort sammanhang, och jag har också vänner på helt andra sidan jordklotet, och det jag gör här hänger också ihop med det de gör där, och tillsammans så bildar vi verkligen ett nät av människor runt hela jordklotet som har engagemang och med våra små steg ändrar mycket. Och det finns faktiskt ett kinesiskt ordspråk som är väldigt fint som säger det där, att om många små människor gör många små saker på många små platser i världen, så kan vi ändra världens gång. Och så tror jag det är.
Du talade tidigare om pessimism. Ofta hör man budskapet att det är kört för jorden. Är det bra att använda sig av rädsla för att uppnå förändringar?
Ja, det där är verkligen en svår fråga. För att jag i mig själv så där, så känner jag direkt att nej, jag tror inte det. Därför att jag tror verkligen att människors hopp, människors engagemang, vilja kommer mycket ur kärlek, och kärlek är verkligen på så många sätt motsatsen till rädsla. Men jag tror å andra sidan att jag lyssnar på till exempel de filosofer som säger att det är också viktigt för att väcka människans fulla etiska ansvarskänsla att också förstå de hotande alternativen. Och jag tycker det kan vara värt att lyssna på. Det är inte rädslan jag själv vill vända mig till hos människor. Jag tror mycket mer på att vända mig till människors verkliga hopp. Det är människans vilja att verkligen betyda någonting kärleksfullt. Och det sista jag tror är att det är kört. Därför att det är så många gånger genom historien som människor har sagt att nu kommer den apokalyptiska tiden. Nu står vi inför jordens undergång, och det har varje gång visat sig fel. Men det betyder ju aldrig att vi kan liksom abdikera från något ansvar. Och det här är verkligen vår tids stora utmaning. Och det gör också att vi måste i den här tiden och idag hitta vårt svar på det.
I påvens encyklika så talar han om behovet av etik, moral, solidaritet vad gäller förvaltning av jorden. Och han talar även om att man inte får ignorera de kommande generationerna. Vad säger du om det?
Ja, jag tror verkligen att det är av insikt å ena sidan att som troende kan jag lita på att Gud tänker inte överge sin skapelse. Men att å andra sidan Gud också har gett oss människor absolut fri vilja. Och det betyder att vi kan inte skjuta ansvaret för skapelsen ifrån oss på skaparen. Utan vi måste också själva ta ansvar för förvaltarskapet. Och det är just ur friheten, inte ur tvånget, och därför ur kärlek för naturen, för skapelsen, för det vi ser omkring oss. Det tror jag, där tror jag också många gånger, jag tänker på det för alla oss som lever i svenska samhället, som ju på så många sätt är sekulariserat. Men just i kärleken till natur så tror jag att många svenskar bara självklart hittar det som jag också ser som troende, själva en del av djupaste rottrådarna för varför jag är så engagerad och övertygad. Tror jag också att det går att se att människor ur helt olika kulturer med helt olika trosbakgrunder också kan mötas i det här. Och det gör det så mycket starkare. Och det är kanske just det här universella som naturligtvis å ena sidan katolska kyrkan kan göra anspråk på med rätta. Men samtidigt också som säger att människor som inte heller alls hämtar sitt engagemang ur kristen tro kommer spela en enormt avgörande roll för att tillsammans visa den här kärleken. Och det tror jag ger bara ännu mer kraft åt till exempel det som påven säger i sin encyklika.
Jag tackar dig oerhört för det.